Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hallå Bingo!
Hallå, hallå!
Hur mår du?
Nej, men jag mår bra. Jag måste bara få rutiner på det där med träning. Jag är så imponerad av dig att du har en... Har du en stående PT som du kör, eller hur funkar det för dig?
Med träning? Min träning?
Nej, men tränar du på samma tider varje vecka, eller?
Nej, olika varje vecka. Men vi har som rutin att varje fredag så... skriver vi in nästa veckas träningspass. Men jag tränar ju nästan varje dag.
Ja. Jag måste schemalägga det där. För att annars blir det ju
det att man... Det måste man göra. Nej, men det måste man göra. Alltså, om inte jag hade haft i schemat exakta tider varje dag när jag ska befinna mig på gymmet. Och då även veta om att det står en person och väntar på mig. Så, som vilket möte som helst. Som jag dessutom betalar för. Då, alltså, hade jag inte haft det, då hade jag aldrig kommit till gymmet. För det finns ju fan alltid någonting när man sitter där vid datorn. Som man bara, ah, men, och det där, och det, så kan jag göra det där. Och just det, jag skulle göra det där. Och svara på det där mejlet. Och jag menar, tiden går så jävla fort. Så att, alltså du vet, vi sitter ju på kontoret varje dag med tjejerna och bara så här, nej, nu fan den här dagen slut igen. Mm. Alltså man hinner inte med. Och ja, alltså jag ska inte börja beklaga mig, för jag vill inte bli den människan, men alltså herregud, jag är fan helt slut. Alltså jag är slut mentalt, jag är slut psykiskt, jag är, du vet, vi var på Stockholmsmässan hela helgen.
Ja, hur gick det då?
Nej, det var, jag kan inte förklara eller överdriva nog. Det var fan det sjukaste. Jag har stått på Stockholmsmässan med mina produkter och Clean Eating en gång förut för många år sedan.
Ja.
Och då var det liksom ingen, alltså det var liksom ingenting att ens nämna. Så att nu när vi fick erbjudandet att komma den här mässan så tyckte vi att så här, ja men fan vi kör. Och tjejerna var så här, du vet, det är nya anställda, de är så här hungriga och glada, peppade, du vet, så här unga, friska, härliga människor som i stort sett tycker att allting är kul. Uh-huh. Och jag kollade kalendern och bara, perfekt, det är en barnfri helg så jag kan verkligen, ja men vad fan tjejer, vi kör. Gjorde ett så här estimat, skickade dit en leverans på en stor pall med produkter som jag hade räknat ut att så här, de här produkterna kommer räcka lagom hela helgen, det vill säga fredag, lördag, söndag.
Ja.
Alltså, nej, det känns som att jag har varit på en annan planet den här helgen. Det känns inte som att jag har varken varit i Sverige eller i något land som existerar på det här jordklotet. Alltså, jag kommer dit, först var vi där och riggade på torsdagen och byggde upp våran monter och det var faktiskt skitroligt.
Uh-huh.
Jättemycket bra varumärken, alltså du vet, det var allt ifrån saker man stoppar i munnen, du vet, bara så här hälsosamma mat och bars och dryck och behandlingar och maskiner. Alltså du vet, det var, för mig var det ju paradiset på jorden, för det här är ju mitt enda och jättestora intresse i livet är ju det här.
Uh-huh.
Så jag var bara så här eld och lågor, bara fan vad det här är kul. Så på fredagen, vi hade gjort ett litet schema då så att inte alla skulle behöva liksom stå där dygnet runt. Så på fredag skulle jag komma in 10 när mässan börjar. De andra två tjejerna hade varit där liksom tidigare på morgonen riggat. Jag kommer dit 5 över 10. Det är bara kön ringlar sig runt hela jävla fasaden. Jag bara, vänta, vad är det här? Så här, 9:55, mässan öppnar 10. Jag parkerar, kommer in till våran monter. Då står Cynthia och Filippa där, svettiga. Alltså, vi har som en U2-konsert framför våran monter. Folk bara sliter och drar, kastar pengar på oss, utbrister att allting är så billigt. Du vet, då har vi blivit hjärntvättade de senaste 10 åren med att våra produkter alltid är så himla goda, men så himla dyra. Alltså, 11:45, bingo, dag 1, hade vi inte en produkt kvar.
Men wow! Men vadå, jag trodde... jag fattar ingenting. Var kom alla de här människorna? Är inte de drabbade av inflation och räntor och dåliga tider?
Nej, alltså de är verkligen inte det. Och jag försökte att luska lite så här, och folk var så här, men vadå, vi laddar ju för den här mässan hela året. Och folk liksom, det är som, samma som att folk sparar till en så här, resa till Kanarieöarna på jullovet ungefär. På samma sätt laddar de. Så du vet, som tur var det här en vardag. Så att jag hade säljare ute på fältet. Så jag fick ju bara panikringa till Johan och Cecilia och bara, kom ut med produkter. Det här är helt sjukt. Så han kom ju ut där och bara fyllde på våran monter. Det räckte bara till fredag. Lördag 08:00 på morgonen fick jag och Cynthia glatt mötas på lagret. Låna en jävla pickup. Alltså, nej, men du vet, det och du vet, den energin, det har ju varit fantastiskt positiv energi hela helgen. För att man känner ju sig så här uppskattad och glad, och jag blir stolt. Och jag får, du vet, ett så här kvitto för att jag verkligen gör någonting bra. Och vi har ju så här haft provsmak, och folk har varit så här, alla, 100% av alla som har varit våra monter har bara utbrast att de tycker att produkterna är goda, fantastiska. Du vet, utan tillsatser, att det är så bra, det är veganskt och hej och hå. Men alltså... Du vet, 3 dygn och stå så här. Och så råkade jag kanske slinka in på Closer på lördag natt. Jag är helt slut.
Och då börjar barnveckan.
Ja, exakt. Då börjar barnveckan.
Men alltså, ja, det är väl så jobbigt är det ju inte. De är ju så stora nu, killarna. Så att det är,
det
så här...
är absolut inte jobbigt. Absolut inte. Det ska bara bli helt underbart, skitmysigt. Jag längtar till helgen med alla fotbollsmatcher. Och bara ligga och gosa med Falke och lyssna på hans små utläggningar om livsviktiga frågor. Och, nej, det ska bli helt, helt underbart med en alkoholfri vecka för mig nu. Alltså, jag behöver verkligen det.
Men vadå? Det låter som du dricker alkohol varje dag. Vadå, en alkoholfri vecka?
Nej, men grejen är så här att på min barnfria vecka så lägger jag ju alltid in en festkväll.
Ja.
Och i och med att jag... alltså jag dricker alkohol en gång på 2 veckor. För att min barnfria vecka, då dricker jag inte en droppe. Eftersom jag sitter inte hemma själv en onsdag och tar ett glas rött. Alltså det har inte jag något behov av alls. Så då blir det ju att så här, jag har en barnfri vecka, 0 alkohol. Och sen börjar min barnfria, då brukar det oftast gå liksom tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Så det är nästan 2 hela veckor som jag inte dricker en droppe på. Så när väl min liksom... inplanerade festkväll kommer, då är jag ju så jävla övertaggad. Så då blir det ju lätt att jag blir ganska berusad och bara, du vet, festar hela natten, vilket jag tycker fortfarande är det roligaste som finns.
Ja.
Och sen tar det ju liksom några dagar att repa sig. Och så att det var bara så jag menar, att det är bra,
men,
att jag har...
Men vad heter det? Är det hälsomässan eller vad heter den där?
Allt för hälsan heter det.
Allt för hälsan. Och då undrar jag, vad är den stora grejen? Du har inte hunnit kolla någonting. Alltså alla som går från den där mässan då, förutom att dina produkter varit jävligt populära, vad är det som är den stora grejen på mässan? Snackisen, så att säga.
Ja, alltså mässans syfte är ju att presentera innovationer inom hälsa. Vad är på G?
Ja, vad är på G?
Jaha, du frågar mig. Alltså, min uppfattning, eftersom vi stod ju vid den stora scenen, så att jag sa ju det till Cynthia på torsdagen, bara, här kom, jag köpte så här 3 saccosäckar som vi hade i våra monter, jag bara, här kommer jag sitta med den här saccosäcken och bara sippa på en härlig kopp kaffe och lyssna på alla de här fantastiska, alltså du vet Michael Mosley?
Ja, men varför känner jag igen det?
Ja, men det var ju den här den här amerikan, eller om han är britt förresten, som de
ja, var så här, ja, jag som var på SVT.
Ja, exakt. Ja, som gjorde... etablerade ju hela faste grejen.
Ja, 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 men gud, det är ju klart. Han är
alltså,
väl...
han satt ju och blev... han satt ju och blev intervjuad på stora scenen. Och han Diamantis som är så himla populär. Alltså det var ju sjukt bra föreläsningar. Människor som var där. Nej, det var... men jag hörde inte ett ord av någonting. Eftersom jag slet ju som en liksom... galning i min monter. Men alla som... alltså det var ju flera av mina vänner och bekanta. Och pappa var ju där... både fredag, lördag, och min syrra var där, och då alla var ju överens om att så här, shit, man hade verkligen velat gå runt här en hel dag, för att det var så himla mycket. Och det är ju väldigt stort fokus på liksom det veganska, men också många montrar där det var folk som förespråkade det här, vad fan heter det, carnivore, vet du vad jag menar, de människor som bara lever på kött.
Mm.
Så det var ju verkligen, ja, men det var spännande, det var intressant, det var jättemycket om hormoner och kvinnans liksom cykel, och för mig var ju det superintressant eftersom jag är ju i den övre delen. Du vet, de säger ju att så här, kvinnan kommer in i förklimakteriet vid 40-årsåldern. Och sen är det lite individuellt, men så här, jag 46, jag borde ju verkligen vara i, liksom pika i klimakteriet just nu. Och jag har inte ett enda symptom. Du vet, jag stod ju med de här kvinnorna och bara så här, jag kan inte bocka i en enda av
men,
de här
men, vad är på... vilka är de här symptomen då?
Jo, men att man, ja, precis, att man vaknar på nätterna och svettas, eller att man svettas. Jag svettas inte mer överhuvudtaget. Jag behöver inte så här gå in på lunchen på jobbet och tvätta mig under armarna och ta ny deo eller.
Men har alltså, du botoxat dina armhålor?
Nej, det har jag inte.
Det kan man ju.
Ja, jag vet, absolut. Ja, men alltså det är jag ju först än att göra om jag behöver det, självklart. Men också så här att jag skulle ha värre, alltså jag har ju alltid varit en hormonell person i hela mitt liv. Jag har ju alltid stark PMS, och jag känner av liksom symptom vid ägglossning, och så att för mig är det så här, det är ingen skillnad. Jag känner fortfarande exakt samma sak. Men här ska man ju, vid klimakteriet ska man ju tydligen bli så här rådeppig utan anledning, och det är svett. Så man ska inte riktigt liksom känna
men,
igen
och
sin
hur
kropp
påverkar
och tappa
det din
sexlusten
köld?
Och det har
ja, men din
jag
köldskörtel då? Eller din köld, vad heter det?
Ingen skillnad, det är liksom inga förändringar på någonting.
Åh fan. Nej, för jag testade ju, alltså jag har ju Tindra-kliniken som är en duktig klinik. De har ju hyrt in sig i mina lokaler där på Östermalm.
Jag hörde det, min pappa gjorde ju för fan botox i helgen.
Ja, och jag också. Det var helt sjukt. Alltså jag har ju alltid tänkt
första
på...
gången i ditt liv.
Men första gången jag aldrig gjort ett skönhets... alltså jag har haft tandställning när jag var liten för att mina tänder stod rakt ut. Men annars har jag ju varit... jag har aldrig tänkt att jag ska göra något ingrepp på något sätt för mitt utseende. Men jag har ju alltid också...
alltså ursäkta, kan du sluta kalla det för ingrepp? Botox är inget jävla ingrepp.
Nej, men alltså jag har ju alltid... alltså, men den här bilden av alltså botoxkvinnor på Östermalm som har botoxat sig och kör för mycket fillers och ser helt galna ut. Det är ju inte... det är inte någonting som jag associerar mig själv med.
Nej, det förstår jag, men det har ju ingenting med lite... alltså en snubbe som kan sätta botox, som min doktor till exempel... dutta i lite här och var, det gör ju bara att du ser fräsch ut och
ja,
ingenting
ja,
annat.
Ja, men ja. Det som fick mig att gå bananas med botox, det var ju för att jag har ju inte fattat alla de här medicinska fördelarna. Men framförallt då alla de här triggerpunkterna som jag har fått efter alla år som fotograf har stått och hållit i tunga kameror. Så jag har ju haft så dåliga arbetspositioner. Det är som en frisör typ som har stått liksom och klippt eller stått och hållit en kamera. Och jag har ju massa...
kan vi spola tillbaka till bananas? Ser du helt galen ut nu? Jag såg dig igår för fan.
Nej, men det är det att, nej, men jag har ju satt nästan... jag satte ju alla sprutorna i ryggen. Alltså i ryggen, upp i nacken och så här, va. Och sen så sa han ju då...
va?
Ja, men i mina triggerpunkter.
Va?
Ja, det var ju det som var så jävla spännande. Så att när han, läkaren då, doktor Sushan, berättade... Sushan? Att man kan behandla, alltså han är ju specialistläkare, så han är ju inte liksom någon så här, alltså, så han är ju, har ju värsta kompetensen liksom. Men han sa ju det att man kan ju då behandla de här muskelanspänningarna i nacke och i rygg och så va. Och det var ju så, när jag fick veta det, då sa jag, men då måste ju du göra, då bokade jag en behandling direkt. Och så pratade jag med Vradde, så kom han förbi, till och med Olle, min Ukraina-kille, fick ju testa. Men då körde han ju typ hela ryggen på mig, upp i nacken, i hårbotten så här, va. Sen så sa han ju det att då när jag låg där så tog han ju även i ansiktet. Och det kändes ju helt absurt att jag låg där och gjorde, alltså jag kunde inte liksom, nej, det var helt sjukt. Alltså jag bara så här, jag kan inte fatta att jag ligger här och får botox sprutor i mitt ansikte.
Nej, jag fattar det.
Det var helt sjukt. Men samtidigt så, nu när jag har liksom lite större förståelse, jag förstår också hur det påverkar. Alltså han menar ju på det, doktorn, att man ska ju i princip börja behandla liksom i ung ålder.
Men alltså jag började med botox när jag var 25.
Ja. Och det är ju det man ska göra.
Mm.
Det är ju det man ska göra för att lätta upp de här värsta liksom muskelrynkorna som man får i ansiktet. Och som gör att man ser liksom 10 år äldre ut i onödan.
Men, exakt.
Plus att man ser ju också tröttare ut och allting. Sen finns det ju, och nu har de ju gjort studier, alltså på samma sätt som att du kan påverka ditt välmående eller din prestationsförmåga när du till exempel utför någon sport. Alltså de gjorde ju det på cyklister. De cyklisterna då som satt och drog på smilbanden, de kunde ju prestera nästan 10-15% bättre.
Ja, men det där tjatar ju du alltid om. Jag brukar ju tänka på det när jag är ute och springer, att jag försöker att le lite.
Ja, man ska dra på sitt leende. Men nu fick jag ju veta, och det säger ju sig själv, alltså det är ju ganska, förvisso ganska logiskt, men jag har ju inte tänkt på det. Det är ju samma sak åt andra hållet, och botox kan då vara en otroligt bra medicinskt hjälpmedel för mot depression. För en person som har ett som man ser ju sur ut när du vet liksom. Och när du ser sur ut och läpparna hänger och ögonen hänger och allting, va? Då sänder du indirekt en signal till din hjärna som påverkar ditt faktiska välmående. Så att de här botoxbehandlingarna som gör att du ser lite mindre sur ut har ju då visat sig vara väldigt bra mot depression.
Wow.
Alltså det blir en omvänd logik, förstår du? Liksom så här,
men alltså jag köper allt.
Låtsas 100%. Du vara, drar du smilbanden och låtsas vara glad, då presterar du bättre. Du lurar hjärnan att du är glad. För det finns då i nervsystemet, så och hjärnan kan ju liksom inte se dig själv i ansiktet. Så den registrerar ju bara, ha, du är sur. Då är liksom, då går hela liksom hela systemet i kroppen ner i något annat läge då liksom. Motsatsen då till att du liksom kämpar med. Och det är ju faktiskt jävligt sjukt att tänka.
Verkligen.
Men
får jag bara, innan vi avslutar det här superintressanta ämnet, han kan ju inte sätta botox i mitt diskbråck.
Alltså jag tror inte man kan behandla diskbråck med botox, men du kan ju behandla alla muskler och muskelsammandragningar. Så att låt säga att du har en muskel som drar åt fel håll eller så. Alltså jag har ju såna här muskelknutar som har blivit liksom, och de bara köttade han ju sprutorna i.
Okej, men då skulle jag ju verkligen behöva sätta botox i mina skinkor. För enligt alla jag går till, från liksom läkare till
naturopat,
alla säger ju att det är ju muskel liksom, ja men typ knutar i skinkorna som har skapat den här liksom belastningen på ryggen. Så jag ska verkligen kolla upp där. Det är
ja, för du gör väl inget, alltså de botoxsprutorna du sätter hos din favoritbotox kille där, han, det är väl bara baserat, alltså det är väl bara utifrån ett estetiskt utseende.
Ja. Men alltså det är så superkul det här, för att ditt nästa naturliga steg i den här nya liksom vägen du har valt att ta, det blir ju att börja fillers. Sätta i fillers.
Tjena. Jag kommer aldrig göra det.
Jo, men sluta, så där sa du om botox också.
Ja, men sluta. Men botox, alltså, över
jo, kommer
min...
Det. För, jo, men alltså, din tes som du precis la fram här, att ögonen börjar hänga och läpparna börjar hänga. Och, alltså, så småningom så blir det enda sättet för dig att få upp dina ögonlock blir ju att sätta i fillers och sen kommer du att skära bort ögonlocken som de flesta gör.
Men jag kommer aldrig göra det. Och för det första,
det
jag
har så... du visst det.
Nej. Alltså, jag kommer inte. Och för det första har jag ju liksom, jag har ju så fet hy så att jag kommer ju se ut, alltså, jag kommer ju se ung ut resten av mitt liv. Mitt hy är ju som liksom, det ligger som så här olivolja på min hy. Det är ju människor så här med riktigt torr hy. Alltså det, nu är jag ju glad. Nu när jag ser att det börjar ploppa upp lite finna på, jag hittade en stor finne på Ringos rygg. Och,
va?
Ja, jag tror, ja, han hade en jättefinne på ryggen. Alltså det är så här värsta tonårsfinnen som bara, du vet, nu börjar han ju producera liksom test och hormonerna börjar liksom rusa i hans lilla tonårskropp liksom. Så nu kommer det börja hända grejer. Men jag tror att de har väl fått din liksom fina hy och min liksom feta hy. Så de kommer ju liksom se ut som barn resten av sina liv typ.
Ja, vi hoppas det.
Nej, men jag tror att, alltså det är väl så att människor som har väldigt torr hy och som... får ju jättemycket rynkor liksom. Och jag tycker inte det. Alltså jag har inget problem med liksom rynkor eller skavanker förhuvudtaget. Men det som intresserar mig, det är ju att om jag skulle gå runt och liksom börja se sur ut så att min hjärna tror att jag är surare än jag är och att det skulle leda till en depression, då är jag ju mer än villig att göra allt. Utifrån ett medicinskt perspektiv gör jag allt, men inte liksom att jag skulle börja ändra. Det är ju bara helt menlöst.
Klipp till om några veckor när du sitter och berättar att du har gjort fillers.
Nej, men alltså det kommer inte ändå.
Ja, men nu har jag sagt det högt, så får vi se.
Ja, spännande.
Ska vi köra?
Ja, vi gör det.
Hej Bingo och Katrin. Jag är en kvinna på 22 år och har en pojkvän på 28 år. Vi träffades när vi båda arbetade i en barnklubb under en säsong i Grekland, sommaren 2022. Detta var bådas första säsong. Han är från Danmark och jag flyttade till honom under en period efter säsongen. Vi bodde då tillsammans och det blev väl egentligen inte jättebra då jag hade mycket hemlängtan och skyllde lite på honom. Men till saken, han valde i april att åka ner och göra en till säsong i Grekland, så jag flyttade hem och gjorde min egna grej. Vi har alltså haft distansförhållande sedan dess. Nu pluggar jag i en stad i Sverige och han bor i Danmark. Vårt problem är distansen. Jag tvivlar på om han kan klara ett distansförhållande. Jag har cirka 2,5 år kvar på min utbildning och det känns tufft att vara ifrån varandra så länge. Samtidigt som jag trivs jättebra här och vill verkligen plugga och uppleva studentlivet. Han har sökt jobb här men kommer troligtvis inte kunna få jobbet av olika anledningar. Han funderar även på att göra en till säsong i Grekland nu till sommaren och jag vet inte om jag bör stanna med honom då. Det var väldigt jobbigt för mig förra gången då han var väldigt upptagen. Jag vet inte om jag var lite avundsjuk på att han var där och levde livet och jag var hemma. Jag vill inte åka tillbaka men kändes tufft när han var där. Det kommer även bli svårt för oss att ses eftersom jag kommer behöva sommarjobba och han kommer vara upptagen. Ingen av oss har varit otrogna och jag är inte orolig för det heller. Det känns tufft, svårt och jobbigt att ha distansrelation. När är det dags att lämna? Hur vet man om det är värt att kämpa? Jag älskar honom men det är mycket negativt och hur länge orkar man? Jag känner att jag fortfarande är ung och att jag missar saker på grund av honom. Samtidigt som han är ett otroligt stöd för mig och den människan jag pratar om hur jag känner med. Jag utvecklas jättemycket som person med honom men är det värt det? PS, älskar eran podd. Jag vill direkt säga att jag tycker att hon har svaret själv direkt. Jag tycker att det är liksom helt solklart och hon svarar själv på sina egna frågor och funderingar.
Ja, jag tänkte precis på det. Det är ju om man inte vet så är ju svar, så finns ju svaret där. Alltså så här, är det värt det? Det är ju när man ställer sig den frågan som man vet svaret. För då är det ju inte värt det.
Nej, tyvärr. Absolut inte. Absolut alltså, inte. Det ju... hade det varit så att det skulle vara värt det och det var rätt, då hade de löst det. Då hade hon kunnat plugga sina... Alltså hon har 2,5 år på den utbildningen hon går. Som jag förstår det så kan man plugga de allra flesta utbildningar nu för tiden på distans och digitalt. Och det finns Zoom och det... Alltså det går att lösa. Hon skulle kunna sitta i Grekland och plugga samtidigt som han gör sin säsong. Men då är hon plötsligt missnöjd med att han är så himla upptagen när hon är där. Ja, men vad spelar det för roll om han är upptagen? Han har väl någon form av fritid så att de skulle... Alltså, hade de båda velat och ansträngt sig så hade de löst det antingen genom att hon är där och pluggar på distans eller att han offrar sina säsonger i Grekland och faktiskt... löser ett jobb i Sverige om det är viktigt, alltså om det viktigaste av allt är för honom att vara med henne. Alltså såhär, nej, nej.
Men jag vet säger inte, nej. Jag säger detsamma, men jag, till skillnad från dig så ser ju inte jag saker och ting i svart eller vitt. Jag tycker att de ska fundera på att hitta och skräddarsy en egen form, alltså en egen relation. För det som är lite utgångsläget för dem nu, det är ju att de tänker utifrån det traditionella ramverket, liksom pojkvän, flickvän, du är i Grekland, jag är här, jag väntar på dig, vi har inte varit otrogna. Eller så är det precis det de ska vara, liksom så här, vi ses när vi ses, ha det bra, du gör ditt, ja. Jag gör mitt, om 2,5 år...
Men det är nog det enda... Det är det enda alternativet som jag ser här, det är precis det du säger.
Ja, de kan ju vara KK liksom, alltså KK eller halv-K eller hel-K. Alltså, det är väl liksom inte, alltså den här idén om, jag vet inte vem det är de ska bevisa för att de minsann klarar av att leva en relation. Mm. Är det liksom hennes föräldrars ramverk och värderingar eller vem är det de? Så här, de kan väl bara säga så här, okej. Okay, jag gör ditt och du gör mitt. Ska vi försöka ses om ett halvår eller höras? Eller jag kommer till dig då och så känner vi efter. Man ringer till varandra när man känner för det. För att jag tror ju att
men så är det. Och jag har ju jättemycket erfarenhet av distansrelationer. Jag hade ju pojkvän när jag flyttade till Australien. Det funkar absolut inte. Jag hade pojkvän när jag flyttade hem från Australien till Sverige. Och då hade jag en pojkvän i Norge. Alltså det funkar inte. För att det här är med att man... När man är i en sån traditionell relation som den bilden de har. Då blir det ju att man tycker så här. Vi ska höras varje dag och prata om vad vi har gjort. Och vad som har hänt och vardagen. Och till slut så blir det bara ett tröttsamt jävla ältande. För att man kan inte, man delar inte sin vardag med varandra.
Nej, det är som man rapporterar.
Ja,
typ
exakt. Och det blir så jävla negativt till slut. För att man har det här liksom... Jag hade ju mitt fantastiska liv i Australien med bara så här, nya människor och vänner och fester och massa spännande resor och safari i öknen. Alltså du vet, det var så jävla mycket som hände i mitt liv. Och han satt då i Sverige och tragglade vidare med sitt vanliga liv som jag visste exakt hur det såg ut. Han hade ingenting så här spännande och roligt. Och jag var så här, varje samtal var jag bara så här eld och lågor. Och bara, och idag händer det här och nu har vi planerat att vi ska till Fraser Island och åka på skoter safari. Alltså nej.
Ja, nej, men jag hade också ju amerikansk tjej. Jag träffade ju en tjej i Las Vegas som jag hängde med i nästan 1,5 år. Hon pluggade då i San Diego. Sen skulle hon ju plugga i Australien. Och jag åkte ju... Det var ju i och för sig väldigt kul. För att Australien är ju helt fantastiskt. Jag fattar inte att inte du har åkt dit någon mer efter att du var där.
Men jag har inte haft någon möjlighet. Jag flyttade ju därifrån till Sverige. Jag kom hem till Sverige. Då var jag ju så fruktansvärt trött på Australien. Jag har ju liksom verkligen...
Var du trött på Australien till slut?
Ja, men jag har ju verkligen gjort Australien.
Men vadå, hur länge var du där då?
Jag bodde i Australien i 2 år.
Du var där i 2 år, ja. Jävlar.
Ja, så att jag pluggade. Först pluggade jag i Brisbane och sen flyttade jag och pluggade i Sydney. Och i och med att Australien är så långt borta från Sverige så fanns det ju aldrig möjlighet för mig att bara så här sticka hem.
Nej,
när det var
alltså,
lov.
Det alltså var det lov en vecka? Långt.
Ja, men då blev det ju per automatik att jag reste. Alltså alla vi skandinaver som bodde i Australien, vi var ju så jävla hungriga på livet och på upptäcka världen. Så att så fort det var liksom lov i skolan, då satt vi ju bara och planerade så här, ah, ska vi sticka till Fijiöarna och Bali och Nya Zeeland och det. Alltså så här, Thailand, jag,
ja,
jag
allting, inte... Ja, exakt. För du kan ju flyga därifrån till alla de liksom, ja, destinationerna, exakt. Liksom relativt enkelt.
Ja. Och men... min familj kom ju till Australien och hälsade på mig såklart. För det tyckte ju de var liksom världens tillfälle att komma. Och vi reste och jag har ju liksom dykt barriärrevet upp och ner, inte en gång. Och, så att jag var jävligt nöjd och klar med Australien. Kom hem och då kände jag ju bara att jag var ju helt nyförälskad i Sverige. När jag kom hem och bara så här skuttade runt i november och januari och februari och bara älskade slasket. Och du vet, jag älskar ju kontraster. Så att jag var ju så trött på sol och värme och hela det där livet. Så att, och sen så gick ju åren och sen fick jag barn och sen har ju tiden bara tickat på. Men självfallet så har jag ju på min to-do att jag vill...
Ja, barnen
jag längtar
måste ju
få ja,
uppleva.
Åka till Australien ett helt som mina föräldrar gjorde med oss. Det var ju så jag upptäckte Australien. Mina föräldrar tog ju med oss på en vinterresa 4 veckor i, på, liksom, över ett jullov. På den tiden kunde man ju ta ledigt hur mycket som helst. Det var ju liksom inga betänkligheter kring och bara så här, vi tog en vecka före jullovet, en vecka efter och sen var ju vi i Australien i 4 veckor och reste runt. Så att det längtar jag efter jättemycket, att åka med barnen till Australien.
Ja, alltså det tror jag. Men jag tänker också mycket på det just att men just att ha en distansrelation, för jag kommer ihåg när vi hade liksom, när det var ganska så här nytt mellan oss och vi inte, du vet, så här, då typ glömde, gick jag ut på krogen här och man inte hade pratat. Det var ju nästan så att man glömde bort att man hade tjej. Alltså det var ju så här, det blev ju så liksom diffust. Och sen var det ju precis som du sa. Och sen så när det är tidsskillnaden och så hamnar man kanske, du vet, den ena personen är på väg någonstans och den andra är på efterfest. Och så ska man då försöka, och så den ena är full och den andra är nykter. Så man bara så här, jaha, har du kul? Va? Yeah, so much fun!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
När man bara, okej. Och sen på ett annat språk också. Du vet, när man... Nej, det var ju helt bananas. Så att jag tror att... jag menar, nu med de erfarenheter vi har så skulle vi ju inte... Liksom, vi skulle ju inte ge rådet till våra barn i det åldersspannet att liksom fördjupa sin relation och liksom försöka hålla fast vid någonting som bara är jättesvårt att upprätthålla och som kommer leda till någon slags besvikelse. Alltså, det är så mycket risk för att det ska bli knas. Så att det är väl, ja, det är väl, det är ju mycket
och det
bättre.
Suger för mycket energi. Alltså, ja. Jag kommer ju verkligen, alltså jag kommer ihåg, du vet, jag var 20 när jag bodde i Australien, 20, ja. 21, 22. Alltså jag kommer ihåg än idag hur jag gick runt och var så här deppig på universitetet. Det var meningen att jag skulle ha liksom mitt livs bästa tid. Och jag gick runt och hade lite så här ont i magen över att jag hade haft ett samtal med min pojkvän som var i Stockholm och var lite så här missnöjd och alltså lite gnällig gud. Över att så här, han orkar inte riktigt lyssna på mitt. Bara, woah, fy fan, ja. Vad jag har kul! Ja. Och han bara, nej men det, alltså nej och det, nej. Så att antingen ta ditt pick och pack, flytta till Grekland. plugga på distans och ha en relation där, om det är liksom det ni vill. Alternativt, han får skippa Grekland, komma till Stockholm. Alternativ tre är precis som du säger, lev er liv var för sig, ni är så jävla unga, och försök att bara så här se fram emot att så här, om 4 månader inte, kan ni ses.
Ja, men jag fattar inte med våra barn, alltså så här, lek med tanken att om han nu är inne i akademin, Ringo, och man skulle och man skulle vilja vara 3 månader i Sydney. Kan man inte göra sån här utbytes så att han kunde vara på något så här fotbollsakademi i ett annat land?
Jo, det är klart man skulle, men då är ju sannolikheten stor att han sen inte får återvända till.
För att?
Jo, men för att de tar ju in en ny pojke. Ska de ha en tom plats i 3 månader i Ringos lag då, när han bestämmer sig för att vara någon annanstans? Då kommer det en annan pojke och tar hans plats.
Är det
och vadå,
så?
Ska man kasta ut den pojken sen när han kommer tillbaka efter 3 månader? Men, ja, det är klart.
Men om, alltså, det är det jag inte fattar. Varför funkar det inte så då om du har kommit in på högskolan? Då kan du väl byta. Eller vad är skillnaden? Eller om du är på ett företag? Det är väl så här, jaha, okej, utbyte student. Vad är det i så fall då? När du kommer tillbaka så är det bara, jaha, synd. Nu är det här. Du är bra, men ja, det är någon annan. Eller
Nej, men, alltså utbyte student, i varje kurs så är det ju flera 100 personer. I ett fotbollslag är det ju, vad är det, 18 pojkar. Det kan du inte jämföra. Men på en arbetsplats är det ju så. Om jag har en svinduktig anställd som säger till mig att du, jag ska sticka och backpacka i Thailand i 3 månader. Ja, men då måste jag ju ta in en ersättare. När hon kommer tillbaka efter 3 månader, då kanske inte jag har möjlighet att betala 2 löner.
Ja, men tyvärr. Eller så gör man väl någon slags utvärdering vem som är. Alltså, ja, det är ju inte så att han, alltså, tanken att han är borta är ju inte att han ska komma hem och vara helt usel. Han ska ju antagligen komma hem och bara vara så här brunbränd och peppad.
Ja, men absolut. Det är klart att han kan komma tillbaka efter 3 månader och utvecklat så mycket i sin fotboll så att han definitivt har en given plats, antingen i det laget eller ett annat lag. Självklart, så kan det ju verkligen vara.
Ja, men och jag menar ju bara, det känns ju som att de här dagarna bara, jag ser liksom hur han växer framför mig typ. Alltså han växer så mycket, hans röst, det är som att jag ser lilla Ringo bara bli, och sen bara, plötsligt kommer han ju bara så här, jag flyttar nu. Man bara, va? Ska du flytta? Mm. Mm. Han kommer ju flytta snart. Och då har man så här, jaha, men vi skulle ju kanske vara i Australien i 3 månader. Ja, men det får bli, kolla med Rambo. Man bara, okej, okay, är Rambo? Alltså, eller vadå?
Ja.
Nej, men det är ju,
ja,
det,
men vad fan, det är så livet ser ut. Vad menar du?
Men alla verkar ju acceptera att livet bara så här, det sker precis som du säger. Man går till jobbet, sitter framför datorn. Oj, dagen är slut. Ja, säger man. Och så sitter man bakom datorn. Ja, dagen. Och så är det, föräldramöte. Ja, fotbollen. Man bara så här flaxar runt. Och nu när jag sitter och läser i de här, och jag försöker hänga med i de här WhatsApp-grupperna med alla liksom föräldrar, och så är det någon tränarbyte och så ett nytt schema, och så byter du dagar, och man bara så här, och ingen verkar ju liksom, alla är ju bara med på allt som så här ett en skockhöns typ, som bara okej. Det är ingen som reflekterar över så här, är det här verkligen det ultimata för barnen nu liksom i, jag vet inte, jag tycker det är så konstigt.
Jag vet att du funderar mycket kring sådana saker, och jag menar så här, någonstans så, om du och jag fortfarande hade varit en familj och det bara var du, jag och våra 2 barn, då hade ju vi verkligen kunnat bara så här, men vi packar ihop vårat pick och pack och så flyttar vi till Australien i 2 år. Och så hittar man liksom skola för barnen, fotboll för barnen. Det är klart, men i den familjekonstellationen vi lever i nu så blir ju det helt omöjligt. För att du kan ju inte sticka med barnen i 3 månader till Australien.
Men jag kan väl sticka med en unge?
Nej, men det kan du ju inte, eftersom jag vill inte vara ifrån. Alltså, ska jag förlora då 3 månader
i
hans liv?
Nej, men alltså, du kan ju också dra, så kan jag ju. Det räcker ju att man hälsar på en gång.
Nej, men det kan jag inte, för Alex är ju helt ointresserad av att åka till Australien i 3 månader. Och jag kan ju inte lämna Falke.
Nej, nej. Det är väl kanske... Alltså det, du sitter väl lite mer komplicerat på det sättet. Men ibland känns det som att all planering sker utifrån ett ramverk. Liksom att Ringo och Rambo... Alltså det är en otrolig skillnad att umgås med dem en och en. För det första. För att det blir ju... Det, alltså så här, man kan ju ha så här svinmysigt med Rambo. Då blir han lite så här mjukare och har inte lika mycket taggande ute. Och sen kommer Ringo. Då måste han liksom tuffa till sig. Och så blir det lite så här stress. Och så bara... Åh, vad fan test med dig! Man bara, okej. Okay.
Vad sa du?
Nej men test! Och jag bara test. Hör ju... Nej men Ringo när han är så...
Vad är det?
Test! Till Rambo.
Vad?
Rambo...
Ja, tyst!
Test! Såhär brötig tonåring.
Ja, men de är sådana jävla kontraster. För Rambo går ju runt och sjunger och visslar och låter.
Och är så glad. Och Rambo är såhär... Hela... Rambo är typ som en liten hundvalt när Ringo kommer. Nu är Ringo hemma! Nu är Ringo! Hej Ringo! Ska vi spela Fortnite? Test! Ska vi spela Fortnite? Får jag vara med och spela? Jag spelar med Carl. Vad fan spelar du med Carl? Det är min polare. Vad fan! Ja, Carl, vi har spelat Fortnite när du var träningen. För du vet, då har han inte sen att träning. Ja, men alltså, vad fan! Och jag bara, men alltså, Ringo... Rambo tycker... Det gör väl ingenting att Ringo... Och jag, då kommer jag och säger, jag bara... Det gör väl ingenting att Rambo spelar lite med Carl när du är på träning. Ja, men det är min, vad fan, att du orkar! Och jag bara, kan du försöka ha ett, liksom, ett normalt tonfall? Alltså, kan du bara försöka?
Nej, men Ringo är ju helt... Alltså, han är ju inne i en sån period nu. Så att det här kommer vi ju inte kunna liksom tämja överhuvudtaget.
Nej.
Nej, jag vet.
Nej, och då menar jag så här... Vad är det som säger... Liksom, och så här, Rambo som inte... Och jag bara så här... Rambo, vill du åka? Ska vi göra en resa när du fyller år? Kanske till London? Så bara... Ska vi ta med Ringo? Och du vet, såhär, han vill ha mer Ringo liksom. Men att vet. Ringo vill inte. Skulle man säga till Ringo bara, aj fej, liksom såhär.
Och du vet, och ja, fast jag vet inte, alltså jag och Ringo var ju i London i maj.
Ja.
Och då pratade vi jättemycket om att vi faktiskt ångrade oss att vi inte hade tagit med oss Rambo på resan. Rambo var ju sjukt besviken.
Ja.
Och då sa ju Ringo det såhär, nästa fotbollsresa så åker vi absolut tillsammans med Rambo.
Absolut. Och jag tror... Å andra sidan att det lika gärna kunde varit så att han hade ångrat att han tog med. Fan, tog jag med Rambo, för du är med för! Du vet, då hade du tagit med Rambo, då hade Ringo varit så här, men fan, nästa gång åker vi utan dig. Fattar du? Alltså, vi kan ju slå lite åt båda hållen. Jag menar ju bara att vi är ju de facto inte tjänstemän på liksom bolag. Så att vi... De hade ju kunnat... Och nu ser jag ju bara... Jag vet inte hur långt kvar det är till Rambo sitter i exakt samma sits som...
Alltså vet du, för att glädja dig lite grann... Så om jag ska spå lite i framtiden... Så tror jag... Alltså det behöver inte alls vara så här. Men jag tror att det finns en stor chans för att Ringo går ut grundskolan och får ett stipendium till... typ LA och åka och gå på någon så här fotbollsstipendium.
Det vore bäst. Det har jag börjat att mata honom med.
Precis, men då kommer du få alla möjligheter i världen och bara haka på honom till LA och så kan jag och killarna liksom komma på lov och hälsa på. Eller, alltså för då kommer jag nog också kunna släppa taget på ett liksom bättre sätt. Om han är så här 18 och bara, nu vill jag sticka och köra fotbollsgrejen i LA eller Australien. Eller vad han nu vill åka någonstans, Hongkong, fan vet jag. Då kommer det nog bli så här, ja, då kan du dra med honom.
Ja. Ja, det låter jävligt bra.
Okej,
Vi tar nästa fråga.
Hej Katrin och Bingo, jag är en ensamstående mamma med en dotter på 9 år. Jag är 35 och har varit separerad i 7 år och dejtat runt en del under dessa år. De flesta förhållanden varar i 6 månader, sen tröttnar jag eller dem. Jag bor i en mindre stad men har ett bra jobb så jag klarar mig ekonomiskt okej själv. Med en hyresrätt och 2 hästar. Till mig och dottern som kostar väldigt mycket pengar. Men är min dröm med en hästgård innan jag är 40 så måste jag ha en partner. Det finns ingen möjlighet att jag skulle få lån eller orka ha en gård själv. Jag har alltid attraherats mer av svarta män, men nu har jag sedan i augusti dejtat en vit kille från ett annat land som jag har träffat på semester. Han är 22 år med eget företag och har inga barn. Jag har förklarat att jag inte vill ha flera barn och han säger att han är okej med det. Men min rädsla är ändå att han kommer vilja ha barn inom några år och då kanske han lämnar mig. Vad tror ni är det för att han är ung? Han säger att han inte vill ha barn. Han är beredd att bli styvpappa åt mitt barn och vill ha en familj och hästar. Jag vet ju att man kan ändra sig och ha rätt till det. Men för hans del kan han ju slösa några år på mig utan att förlora något. För mig blir det ju värre. Samtidigt är jag väldigt tveksam till min attraktion mot svarta män som är min svaghet. Men alltid när jag haft en relation med en svart man har jag blivit osunt, förälskad och gett upp mina drömmar och mitt liv för dessa män. Nu är jag hälsosamt förälskad och träffat en kille som vill samma som mig. Men en sak stör mig fruktansvärt. Han andas med munnen. Så vad är det frågan om? Han andas med munnen när han sover. Och han vill ligga nära och flåsa mig i ansiktet. Jag blir otroligt äcklad av detta. Jag sover på ryggen helst helt själv. Men gosar gärna innan och efter. Kan jag leva med en man resten av livet även att jag äcklas av detta? Jag har sagt till honom att jag inte gillar det och ber honom flytta från mig på natten. Och jag vänder ryggen till för att slippa flåset i ansiktet. Ingen är ju perfekt, så man kanske bara får leva med vissa saker. Sen skulle jag också vilja ha en öppen relation så jag kan få ligga med dessa svarta snygga män ibland. Men ändå ha min partner och ett liv med honom. Jag har försökt att prata om det här, men det är helt stängt för honom med en öppen relation. Hur förklarar jag att jag vill ha en partner som jag är gift med och har allt med och bara ligga med andra ibland? Jag dras ju till snygga stadskillar, men skulle aldrig vilja ha ett liv med en sån kille. Vi har jättebra sex och det är inget som jag saknar hos honom. Han är fantastisk på alla sätt och han vill göra mig lycklig och det gör han. Men vi träffas ju nu bara en vecka i månaden, så kanske därför allt är så bra. Jag är förvirrad och förälskad och känner att jag har inte många år kvar att hitta någon att dela alla drömmar med. Hoppas ni inte missförstår mig. Annars får ni gärna ringa mig. Och så telefonnumret. Ha en bra dag. Puss och kram. Alltså det här. Jag är helt förvirrad. Du får börja bena upp det här mejlet. För att jag, alltså helt seriöst. Jag fattar ingenting.
Nej, men jag tycker att det här är faktiskt jävligt spännande. Jag är, för det första är jag väldigt nyfiken på det här när man har specifika önskemål om sin partner. Alltså så här. Alltså jag bara tänker typ. Jag undrar vad det handlar om det här med svarta män. Alltså om det finns någon liksom förklaring till det i ens, inte vet jag, uppväxt eller värderingar eller liksom att man, alltså vad är det, vad bygger den dragningskraften på hos vissa kvinnor? Vet du
det? Jo, men vadå? Jag hade en tjejkompis när vi var unga som bara blev kär i stora basketspelare.
Ja men vad beror det på, så att säga? Är det bara så?
Jag har ingen aning.
Nej, men jag undrar om det finns, för jag tänker typ så här, och man kan ju förklara väldigt mycket beteende hos människor kopplat till ens faktiska liksom barndom och så, va? Och alla har ju liksom olika sexuella preferenser liksom, och det tror jag är en kombination av den man är i grunden, men också liksom, ja, men på sätt och vis yttre påverkan. Alltså jag tänker typ liksom som att en person som är uppvuxen i ett frireligiöst hem där liksom sex är lite tabubelagt och fult och dåligt, så här, va, det kan ju kanske trigga en sån person till att tycka att det är ännu mer så här spännande med sex. Eller förstår vad jag menar?
Ja.
Att det är så här,
ja.
Vad är det som är så förbjudet liksom? Och den där är ju en ständig, tycker jag, fråga, just för att man, utifrån ett föräldraskap så har du ett ansvar inför dina barn, men du vill ju samtidigt inte tabubelägga saker och göra det ännu mer spännande. Så, här, så att man måste ju hitta den här liksom balansen. Men det, jag tycker det är väldigt spännande.
Men jag tycker att hon går ju emot sig själv när hon säger så här: jag attraheras bara av svarta män i kostym som bor i storstad.
I kostym?
Men hon har ju... Ja, men hon sa ju det, att hon attraheras bara av storstadsmän och svarta. Så jag bara såg framför mig att det var någon så här businessman i så här svarta, sexiga snubbar i någon så här perfekt skräddarsydd italiensk kostym. Men det kanske bara var min egna liksom vision som skapade.
Mm.
Ja, men hon har ju faktiskt de facto attraherats och blivit förälskad av något som inte är det som hon själv säger att hon bara blir attraherad av. Så att, kan vi inte bara börja med att bestämma att hon ska släppa den här fix-idén hon har vid att hon bara kan tänka sig och liksom ha sexuella relationer med svarta män? För nu har hon en sexuell relation med en man som enligt henne är superduper mega perfekt, förutom den lilla detaljen att han flåsar henne. Men alltså, det där, vad fan är det för sjuk grej?
Vad är det som du tycker är sjukt? Är det han som är sjuk som flåsar, eller hon som tycker det är jobbigt att han flåsar?
Hon som är sjuk.
Ja, för det första så tycker jag ju så här, att i samma stund som du börjar liksom irritera dig över vissa eventuella egenskaper hos din partner, så är ju det, tycker jag, ett jävla varningens tecken. Liksom. För då har du ju verkligen börjat utveckla avsmak. Och avsmak går ju inte hand i hand med kärlek och passion och längtan efter varandra. Och det är ju bara liksom, man kan ju bara dra parallell till sina barn. Alltså, du vet, man skulle ju aldrig tycka att sitt barn liksom på något sätt, man ser ju bara liksom kärlek i sina barn, liksom hur de andas eller fråsar eller alltså nyser eller någonting.
Jo, men jag skulle då vilja direkt dra en annan parallell, för att jag tycker inte att dra en parallell till barnen i den här specifika situationen tycker inte jag är relevant.
Nej, men att man känner avsmak.
Men däremot liksom, så skulle jag vilja säga, alltså jag, till skillnad från henne, så älskar jag när en kille som jag är kär i eller förälskad i, när han flåsar mig i ansiktet, är det bästa jag vet. Det finns ingenting härligare, tycker jag, än att sova sig igenom en hel natt med typ läppar mot läppar. Men då skulle jag vilja säga till henne, och det här ska hon fan lyssna noga på, att jag hade en relation för inte så många år sedan, eller ja, inte så länge sedan, där jag faktiskt plötsligt efter ungefär ett år kanske, eller någonstans där, plötsligt kom på mig själv att fan, han har dålig andedräkt. Och plötsligt så blev det här underbara mun mot mun sovandet något som jag absolut inte uppskattade. Och plötsligt så började jag att ändra hela mitt beteende. Och liksom, precis som hon skriver där, gosade och liksom gjorde våran grej när vi gick och la oss. Och sen var jag jävligt snabb med att vända ryggen mot honom och sova liksom med ansiktet vänt ut mot från sängen. Och då insåg jag också för mig själv i mitt tysta att så här, jag håller nog på att falla, liksom fall out of love here.
Mm. Jävligt intressant. Och jag menar, jag har ju bettskena, så att alltså på morgnarna kan jag ju lukta som ett liksom och jag tror liksom att om jag hittar en tjej som har överseende med mina, alltså hur min bettskena luktar, då tänker jag att då är ju det en person som jag ska hålla fast i.
Ja.
Och än så länge så har ju inte Julia några problem med någonting av mina liksom dofter.
Det är ju helt fantastiskt. Kan jag ju bara flika in.
Ja, jag menar ju det. Och det, ja, det är men, det. Men det är därför jag tänker att i samma sekund... Alltså, för det första så ses de någon gång i månaden. Och hon har redan... Så att, alltså, det jag tänker här är... Jag tänker på tre saker. Det ena är... Att hon måste jobba med sig själv och komma till rätta med vad det är hon egentligen tycker och tänker och värdering och allting. För att det, alltså vad är det som gör att hon vill liksom sova själv? Att hon har alla de här, liksom, hon har ju lite sådana saker för sig. Så att en kurs i självutveckling, liksom jobba med dig själv, det tror jag. Sen tycker jag att hon kan tänka om runt den där hästgården. Hon skulle ju för fan lika gärna kunna ingå en hon skulle kunna ha en hästgård med en kompis, en likasinnad. De skulle kunna vara två coola brudar som bara så här, vi vill ha hästgård, vi vill, alltså det är som att hon bara är låst vid tanken på att en hästgård, det ska jag hitta en partner, dela ekonomi och så ska jag så här, vad fan, hitta en as skön, antingen så här en liksom, en, inte vet jag, en Daniel Paris kille som älskar hästar, bara, men gud vad kul, vi kan ha hästgård ihop. Och så har ni eran jävla hästgård ihop, och då behöver ni inte liksom oroa er över att den här känslomässiga liksom överenskommelsen ska påverka eran eventuella hästgård. Då är det ju mer affärsmässigt så här.
Jo, men vi... alternativt att hon söker efter en typ av finansiär. Att hon kan bygga upp ett case där hon visar sina förmågor. Att så här, här är jag. Jag är 35 år. Jag har min dotter, hon är 9. Vi har ett liksom gediget intresse för hästar. Vi har en stor kompetens. Vi skulle vilja ha en hästgård. Det kan väl inte vara så svårt.
Men vänta. Vad menar du en finansiär? Det är ju inte en investering att liksom gå in och göra en hästgård med henne. Det är ju bara kostnader.
Men det skulle man ju, man skulle kunna göra det till en affärsverksamhet.
Jag sätter mig emot den.
Använder de här. Jaha, men där man använder hästarna till att antingen avla fram nya hästar, sälja hästar.
Ja, men det är för att jag är ju men stopp och belägg. Jag är ju uppvuxen på en gård, så att jag vet ju vad du pratar.
Jag vet inte ens vad en hästgård är, så att jag pratar ju ur ett rent liksom businessperspektiv.
En hästgård är bara ett stort svart hål med kostnader. Alltså det är ju det, ja men snälla. Okay. Ja men alltså det är ju så här, det är ju därför så här Antonia Axelsson liksom H&M-familjen, alltså hon rika affärskvinna, hon pumpar ju in pengar. H&M-familjen pumpar in pengar i ridsporten. Alltså det är ju om man säger, det är ju alla pappers stora mardröm att dottern säger så här, jag vill ha häst. Aha, ja men great liksom. Aha. Då är det ridplatser och försäkringar och veterinärkostnader, och sen så är det en häst som råkar stuka foten. Ja men vad tråkigt då, den hästen som var liksom nu på gång i någon tävling eller någonting. Alltså du vet så här, nej det är det absolut. Och det är så få hästar som blir liksom, alltså det är så här Lisenbratt och Malin Bajardi och Peter och de här liksom i elitnivån. Alla de andra hankar runt med så här helt jävla överbelånade, eller så har de en farsa som är entreprenör och äger någon bilhandel liksom utanför Stockholm och kan liksom stoppa in hela aktieutdelningen i dotterns hästar. Okay. För nu behövde hon ju en stor ridtransport. Vi ska ju ha någonstans att bo också. Så här, du ska vara glad att våra ungar bara behöver nya fotbollsdojor. Jag tänker på det när jag står och tittar på de här fotbollsdojorna. Jag bara, 3 och 6. Ja, hade det varit en ridplats här utanför Stockholm, då hade det varit liksom 15 000 i grundavgift per månad för att ungjäveln ska kunna åka ut och rida lite. Och sen lite sadlar och hästtransporter och resor och ridtävling. Ja, tjena mittbena. Jag kan säga, det är så här, det är miljonbelopp som ryker på det.
Okej.
Ja. Så att en hästgård är ju århundradets sämsta investering. Jag menar ju bara att hon ska ju hitta möjligtvis en likasinnad person som, alltså den här idén, alltså så här, jobba med dig själv och landa i varför du tycker att din kille luktar äckligt och allt det där, och liksom försök förstå dina olika liksom delar hos dig själv. Sen tycker jag att du ska hitta såklart en likasinnad. Antingen hitta någon jävla galen bisexuell kvinna, så kan ni dela på killar, delad ekonomi, dela på hus och ridgård och hjälpa till. Alltså, jag ser framför mig att hon ska liksom så här hitta en liksom en livspartner snarare än en förhållande där hon ska leva i en lögn resten av sitt liv liksom.
Verkligen.
Det är klart som fan att du inte kan gå in i en långsiktig relation med en sån jävla längtan efter liksom svarta killar. Varför ska du göra avkall på det? Det finns ju miljarder med killar. Hitta en stubbe med lite för mycket pengar som bara, men fan vad kul med en hästgård. Det är klart du ska få ligga med svarta killar, nu kör vi.
Ja, absolut. Absolut. Gud, Gud, jag kunde inte sagt det bättre själv.
Helt
med på det du säger.
Ja, men då var vi överens. Och ni andra som behöver professionell hjälp i era relationer och framtida planer med både hästgårdar och... fan, jag måste säga det. Du följer ju Gynning.
Ja.
Apropå hästgård. Alltså hon, jag tycker det ser så otroligt mysigt ut. Alltså hennes upplägg där med gården. Jag fattar ju inte riktigt var den här gården ligger och var ungarna går på skola eller någonting. Har du fattat det?
Ja, men jag vill inte säga det högt om hon inte kommunicerar det utåt.
Nej, okej. Men det är... Alltså de är kvar på... Jag tror jag tänkte så här, har hon flyttat typ till Skåne? Men det har hon ju inte. För hon är ju typ i Stockholm.
Ja, inte i stan såklart.
Nej. Men, det fattar väl jag också. Men det, jag tänkte så här, hur har det här liksom gått till? Men ser inte det så jävla mysigt ut?
Men jag är inte alls lika insatt. Men vadå, har hon en hästgård nu?
Nej, men hon har ju köpt en gård. Alltså ja. Sån här riktigt så här... Alltså den är så vacker. Och det är liksom i rum och salar. Och alltså det är bara kakelugnare. Alltså det är som prästgården uppe i Jämtland. Fast du vet, man kan ju inte bo där eftersom ungarna går på akademin.
Men vadå, du tror annars att ungarna hade velat gå i skolan i Bräcke eller vadå?
Nej, det hade de inte velat. Men jag tror att man hade nog... faktiskt, no, liksom nu kanske det är för sent, men man hade kunnat lura Falke där något första år bara, att Bräcke är shit. Han hade tyckt såhär, men gud vad spännande. Alltså det är ju upp till 5 års ålder, sen börjar de ju sätta sig på tvären. Och sen kommer ju 10 år. Alltså, nu ska ju Rambo ifrågasätta allt och diskutera. Det är ju som en sån här politisk debatt, liksom minsta lilla.
Ja, men det roligaste är ju när Rambo så ofta säger till mig när jag har synpunkter på skitgrejer som att han inte plockar efter sig.
Ja, eller, det kan du tänka på.
Nej, då tittar jag bara på mig. Jag bara så här, du kanske skulle uppfostra mig lite bättre då.
Ja, exakt. Så här, som en jobbig anställd liksom.
Ja. Men du, jag skulle slutligen bara jättekort vilja säga att jag och pappa var och käkade på Sturehof i söndags.
Ja.
Och vi hamnar i ett bord bredvid ett par.
Mm.
Och min pappa är ju översocial, så han börjar ju alltid prata med alla till höger och vänster. Så han börjar ju prata med den här kvinnan bredvid. Och det slutade med att vi satt en hel middag och konverserade med det här paret. Alltså vi pratade oavbrutet som att vi alla fyra var på middag. Och det var så jävla fantastiskt. Han var 82 och hon var 80. Och de var så fina och så vettiga och bodde numera halva tiden av året i Cannes där de hade sitt hus och halva tiden i liksom en förort i Stockholm. Och vi pratade och fick höra om liksom deras liv och deras barn och vi hade ju massa med gemensamma så här. Ja, men han brukar hämta sitt gulliga barnbarn på samma förskola där både Falke och Rambo går, så vi sa ju att vi skulle liksom mötas i parken någon dag här. Och det ville komma till att hon visade sig plötsligt att hon kommer ju från någonting som jag inte kommer ihåg namnet på, som ligger precis bredvid prästgården. Hur sjukt!
Men gud, det kan ju vara en släkting till mig.
Ja, hon var så jävla bedårande och brukar ju spendera jättemycket tid med barnen och barnbarnen i Jämtland. Och hon hade ju full koll på liksom Skylnäs och Bräcke och allt. Jag kunde ju sitta där och briljera.
Men gud, eftersom, vad kul.
Jag har ju sån koll. Liksom. Det var verkligen...
Men fan, det låter ju härligt med ett alternativt boende nere på Rivieran. Det kan man ju lugnt säga.
Ja, verkligen. Ja.
Det är målet.
Det är väl det man strävar efter sen när ungarna har liksom skaffat sina egna liv, så kommer man väl knappast då traska runt här i november, tänker jag.
Nej, det är det. Ja. Det är så jävligt, det blev så jävla kallt fort nu tycker jag. Eller det blev lite så här påtagligt kanske när man kom hem från Spanien och bara, vad hände liksom?
Ja, visst.
Men det som det är, och ni som lyssnar, ni får fortsätta med era frågor om livet, relationer och framtidsplaner till vinkets@relationspodden.com, så hörs vi nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.